så får vi ännu en gång hilsa på varandra med nåd och fred från Gud vår Fader och från den Herren Jesus Kristus. Vi har ju, som vi alldeles hört, kommit till den söndagen som kallas för Såmansöndagen. Det är tre speciella texter som är satt för idag. Den ena är från Matteus 13. Och det är Jesus som fortäller en lignelse om hur himmelriket är lik en såman som gick för att så god korn i sin åker. Men så var problemet det att det var en annan mens de såg som också gick och sådde. Och den andra, han var så klok att han fann såkorn som var nästan helt identisk med vetekorn. Så att man klarte inte att skilja det som kallas för klinten eller ugrasse ifrån mens man sådde. Och när Jesus fortäller den lignelsen så tror jag det att han tänker på hur en onde själv ska ikla sig i lysets klädning för att göra sig så lik som möjligt det som Gud sår ut. Och när disciplen spör av Jesus där i Matteus 13 och ber om att Jesus ska förklara den lignelsen, så fortäller Jesus själv att den som sår, det är människosön. Och de här två bilderna, det är bilder av de som är Guds folk, de som förkastar Kristus. Och så går det vidare helt till slutten av mänsklighetens historia när människan ska ställas framför de människosön. Där man ska delas i två grupper och två evigheter. Alltså den texten visar det att det är icke sånt som man långt på väg lärer idag. Och så i den norska kyrkan att ja, det finns en himmel. Men den som inte får komma till himlen, för han så finns det heller inte någon förtapelse. Men Jesus visar klart här i Matteus 13 att det är kun två alternativ. Och det är allvarligt för ett människa, visst man hamnar i den eviga förtapelse. Alla tre texten som är idag talar egentligen om att så ut Guds säd. Den andra texten ifrån andra Timoteus tredje kapitel, och det är ju väldigt, väldigt kända text, kända ord. Timoteus hade en mamma som var en kristen, och han hade en bestemor som också var en kristen och gudfryktig folk. Och både mamman och bestemor hade sått den gode säden Timoteus hjärta. Timoteus blev helt ifrån barndomen av överbevist om att det var oran och hört, och det budskapet hans mor och bestemor har fortalt och förkynt och lärt till dem, det är ifrån evigheten av, och det kan göra ett människa vis till frälse. Den tredje texten som jag tänkte att ta, den finns skrivet i femte Mosebok, sjätte kapitel. Och för att läsa texten så har jag bara röst att fortälla lite om historien så att vi kan sätta den texten in i ett perspektiv. Moses var blivit en gammal man. Moses hade gjort vissa synder, och legemligt sett så blev Moses straffad, så han fick inte komma in i Kanaans land. Det betyder inte det att inte Moses blev frälst, för det ser vi bland annat i Matteus 17, där Jesus samman med Peter, Jakob och Johannes var på förklarelsesberget, så uppenbarte också Moses sig som en av de två representanterna från Gamla testamentet. Så när det gäller Moses frälse så är det väl ingen tvivel om att han har nått himmel och salighet. Men Moses hade ju fått ett väldigt svårt uppgave av Gud. De hade ett stort folk. Guds folk hade växt och växt och växt och växt. Och de hade blivit så stor att de var 600 000 människor plus barn plus kvinnor. Man antar omtrent 2 miljoner människor totalt. Och det folket var ganska så hopplöst. Och på alla måter knurra emot Gud. Och man accepterade under ingen förhåll de som Gud hade satt i tjänste, Moses och Aaron. Så att det står skrevet om ganska så graverande tillfällen där Gud måtte gå in och straffa folket på grund av deras uppror. För i och med att de hade uppror emot Moses och Aaron, så ansåg Gud att det var uppror emot han. Och vem kan då strides med Gud och vinner seger? Det finns inte någon möjlighet. Moses, han skulle inte få bli med i Kanaans land. Men han hade fått ett budskap, och det budskapet var att han skulle undervisa folket. Han skulle lära dem, man hade ju inte Nytestamentet idag, Så han skulle lära dem, inte evangeliet i den formen som vi har nu, men egentligen samma sak i och med att det ord han skulle förkynna och förkynte, det innehöll både lov och evangeliet, alltså bägge sidor av Guds ord. Och erfaringen genom ökenvandringen, den var ganska så bedrövlig. Man tänker, den resan genom öken skulle normalt ha tagit bara 2 månader. Men det tog nästan 40 år. Och orsaken var att folket gjorde så stort upprör emot Gud. De förkastade Gud, de förkastade Guds tjänare och de förkastade Guds ord. Och de knurrade och på grund av deras ulydighet och trass så måtte de spasera runt i öken fram och tillbaka där helt in till alla deras kroppar var död, så var mer än 20 år gammal när de förlot Gosen. Och så var det den nya och kunde en ny generation under 20 år när de förlot Gosen då. Det vill säga de var ju kunnat gå om till äldste, de var ju 60 år gammal. Men så var det ju såklart barn och barnbarn av dem igen. Och det Moses tänkte att nu när de ska in i Kanaans land, och om det skulle gå dem väl, och om Gud verkligen skulle välsigna dem, så de inte blir drevet ut, så inte fienden, för det var 7 olika stora fiendefolk som Guds folk hade, så inte fienden skulle vinna deras hjärta och föra dem till Augustus. Och Mose kall om att vara en Herrens profet, om att vara ett Guds sändebud, det tog han på så stort allvar att vi kan se texten vi ska läsa upp i en form för Moses testament. Alltså Moses sista budskap så att folket skulle minnas det. Så läser vi då från 5 Mosebok kapitel 6, de 9 första versen. Detta är de bud, de lover och de förskrifter som Herren deras Gud har befallt mig och lära er, och som det ska leva efter i det landet som det drar över för att ta i egen. Slik skall du frykta Herren din Gud och ta vare på alla hans lover och bud som jag byr dig idag. Både du och din son och din sönnesön i alla ditt livsdag, för att dina dagar må bli många. Så hör Israel och akt väl på håll med dem, så det ska gå dig väl och det må öka och bli talrike. Slik som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig i ett land som flyter med mjölk och honung. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din makt. Dessa ord som jag byr dig idag ska du gömma i ditt hjärta, och du ska inpränta dem i dina barn. Du ska tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Och du ska binda dem som ett tegn på din hand. De ska vara som en minnesedel på din panna. Och du ska skriva dem på dörrstolpen i ditt hus och på dina portar. Detta var ditt ord, helige far. Helige du oss i sannhet. Ditt ord är evigt sannhet. Amen. Moses, han, när han nu skriver det 5 Mosebok, det var inte någon ny lov, men det var en precisering och en repetition av den lov som vi kan läsa om i 2 Mosebok. Och vi som lever i det nya testamentet, vi kan många gånger missförstå ordet lov och bruken av ordet lov. För när speciellt salmens bok och gamla testamentet och Guds helge på den tiden talat om lov, så tänkte man inte sånt nödvändigtvis sånt som vi skiljer i det nya testamentet loven och evangeliet från varandra. Men loven var liksom hela Guds råd, allt det Gud hade att förmedla oss, allt som behövdes för att människan ska väckas upp till att se sin synd, för att människan ska börja söka Gud och göra en sådan omvändelse, och för att människan ska få höra ordet om nåde och om syndens förlåtelse. För i och med att Jesus är som en röd tråd genom hela Bibeln, så är också budskap om nåd som Gud en gång skulle la åpenbara för oss människor, den löd också för det gamla testamentets folk. Och när de i tro såg fram emot det löfte som Gud hade lovat dem, så blev de frälst därigenom. Och för Moses var det absolut inte något likgiltigt när det gällde Guds ord. Det ena saken var att han var pålagt att utlägga den och tala Guds ord och förkynna helt identisk med det som Gud hade befallt. Därför att det hade otroligt stor välsignelse med sig. När vi läser igenom det sjätte kapitlet här, så ska jag bara nämna någonting som kommer fram om välsignelsen av att ta vare på Guds ord. Alltså, icke bli ordets glömsomme hörer, men dess görare. Det ena är timlig välsignelse. Men jag tänker också andlig välsignelse i Kristus, för att det ska bli många. Och det andra ordet som är knyttat till det fjärde budet, så det ska gå dig väl och så du ska leva länge i landet. Att det må öka och bli många. Och om vi tänker andligt sett och i det nya testamentet, ja, i det hela tatt, så är ju Guds vilja det att hans folk skulle växa och bli många, att Guds rike skulle ha framgång, att människan skulle omvända sig och komma till en levande tro. Och en gång när tiden tar slut blir kallt in till den himmelska härligheten. En annan nytta av att ta vara på Guds ord var att man inte skulle glömma Herren. Och glömma Herren, det var egentligen en stor katastrof för Israels folk. Det ser vi bara om vi ser på alla de gånger när fiende folk har angrepp dem. Om folk glömde Herren och folk inte stolte på att han ville beskytta dem, ja, då var det mer än säkert att han kom till att tappa och lida nederlag i krigen. Men när de bara hade tillit till Gud och stolte på att den kampen och striden som de skulle stå i, den ville Gud själv föra för dem. Ja, då förde det också alltid välsignelse med om de bara var någon få emot otroligt många. För ett av Guds namn är Herren Sebaot. Och Herren Sebaot betyder Herren härskarnes Gud. Och härskare, det betyder en uttallig stor mängd soldater eller medhjälpare som Gud har till att segra hans krig. Och därför är det också viktigt för oss som kristna att vi skulle få höja. Sånt som vi någon gång kan läsa om i det gamla testamentet. Herre, öppna deras ögon så de ska se. Och när Gud öppnade ögonen när de såg de som fjällan fulla av änglar och soldater som var i färd med att värna dem. Och jag tänker att vi, så vi kunde ha öje för att se att han som i oss, han är starkare än han som är i världen. Han som har lovat att bevara oss, han är den som också är mäktig till att kunna hålla sitt ord och vara trofast i sina löften. En annan nytta som det står, och allt det här jag nämner upp, står i sjätte kapitel här i femte Mosebok. Välsignelsen av att ta vara på Guds ord. Det är alla de fina folkarna. Det var sju mäktiga fina folkarna. Och vi huskar det när de här spejderna blev sålt ut. 10 spejderna och 8 vänner tillbaka. Och det var bara 2 av dem som stolte på att Gud var mäktig till att bevara och beskytta dem. För de såg ju att de själv, sånt som de här vantroespedrarna sa, vi är så små, vi är bara som grasshoppa i förhåll till de mäktiga kämparna. Och det är sant, det de hade konstaterat, det var mäktiga kämpar. Som mänskligt sett utan problem hade nedkämpat Israels folk. Men i och med att Gud hade lovat att han ska segra över dem, ska segra över dem med hans kraft, så var vantroen och så orsaken till att de aldrig fick lov att komma in i Kanaans land. Tvilsomt heller bli frälst ifrån en evig vred. Och det Gud säger här i ett av de löften, det är att hvis folket är lydig mot Guds ord, är trofast till han som har kallt och lar Guds ord vara styrd i livet, så ska Gud driva ut alla de här mäktiga fienden. Och jag tänker det sån. När vi i vår värld kämpar emot världen, emot djävulen och vårt eget kött. Visst taper vi om vi bara ser in i oss själv. Visst vi bara söker efter krafter av det som finnes i oss mennesker. Hvis vi mister Guds storhet og Guds allmakt av bilde, så er vi garantert å tape. Derfor at hele verden ligger i det onde. Det er som Jesus når han ble fristet i Matteus 4 der av djevelen etter at han 40 dager hadde fastet, så blir det sagt at om du faller ned og tilber meg, så skal han gi deg alt. All den herlighet som han viste fremfor Jesu øyne. Og Jesus motsier ikke det. Verden ligger i det onde, og verden er like farlig, og kanskje enda farligere i dag enn den har vært. Og derfor så er det så viktig for oss kristne at hvis vi i det minste har håp om å bli bevart som Guds barn, ja, da må vi også ta vare på Guds ord. Det er det som er Mose hovedbudskap her i teksten. Og det siste tingen som Moses nevner her i kapittelet som vi leste opp, det er nytten av å ta vare på Guds ord. Det at det skal bli oss til rettferdighet. Altså det vil si, Guds ord inneholder både lov og evangeliet. Det inneholder også alt det som behøves til frelse. Og rettferdig, det kan vi aldri bli innenfor Gud. Når Gud så ned fra himmelen, så så han ikke ett rettferdig menneske. Han så ikke ett godt menneske. Han så bare mennesker som hadde avveket. Ikke en var god, ikke en søkte Gud. Og det må vi ta inn over oss at det er det sanne bildet av menneskehetens fall, dype syndefall. Men så er det en som åpenbarer seg til frelse. Allerede, som Romerbrevet skriver, allerede mens vi var syndere, så døde Kristus for oss. Slik skal du frykte Herren i Gud og ta i vare alle hans lover og bud som jeg byr deg i dag. Både du og din sønnesønn, alle ditt livsdager, for at dine dager må bli mange. Her hørte vi nevnt tre generasjoner. Du og dine sønner og dine sønnesønn. Men egentlig så lover Gud inntil tusenleds velsignelse for den som følger ham. Men det Moses vil si at nå er det viktig for Israels folk som skulle gå inn i Kanaans land at de tenker ikke bare på seg selv, men at de tenker på sine sønner og sin kommende generasjon, og at de tenker enda lengre fremover til sine barnebarn. Og jeg tenker det perspektivet er det viktig for oss som forsamling å ha. For det teksten nå kommer inn på, det er hvordan Guds ord skal læres. Og her nevnes kanskje spesielt til barn og til barnebarn, til en yngre slekt. Man kan undervise sånn som Moses gjorde. Man samlet store folkegrupper, og så gikk man igjennom bud for bud, og profetier for profetier, og lærdommer for lærdommer. Og så kan vi lese oss fra profettida, for eksempel Elias hadde, og vi tenker, kan det stemme det? Hadde de noen bibelskole der? Ja, de hadde profetskole, og de hadde sine profetdisipler. Og de underviste i Herrens lov, og det kan vi lese fra Esdras tid, og det kan vi lese fra mange, mange plasser i Gamle Testamentet, at de leste systematisk for folk, og så påla dem alle folk alvorlig, at de skal ta vare på, at de skal gi akt på Guds ord. Luther skrev jo sin lille katekisme. Den går vi gjennom i søndagsskolen. Så har han skrevet sin store katekisme, som egentlig en videreføring eller en fordypning av selve det lille katekisme, som går på de grunnlærdommen om Gud og om Jesus, om den hellige ånd og Fader vår bønn og Herrens velsignelse og hustavlan og alt det her som er nødvendig og viktig. Og på Luthers tid så anså man det så viktig, men også etter hans tid at man skulle lære det. Ja, uten at, og man ble ikke konfirmert. Vi vet at når vi her har konfirmasjon, så hvis noen har vanskelig for å svare, så trenger man nærmest ikke å svare, og hvis man ikke er så god å huske, så får man lov å ha jukselappa. Det ble overhovedet ikke akseptert da, etter Luthers tid. Man måtte kunne alt, men ikke bare at man skulle kunne budene, man skulle også kunne, hva er det? Og Konsekvensen av å ikke kunne Guds ord eller bry seg om å lære det, det var det at de måtte komme neste år på konfirmasjon. Eller på læres da på nytt igjen før de kunne bli. Eller konfirmasjonen kom for så vidt etter Luther, men dog. Sånn at jeg tenker vi har sikkert mange, mange ting å ta tak. Når det her sto jo spesielt da til en husfar eller til foreldrene da, og til besteforeldrene da, hvordan man skulle lære sine barn på morgenen når man står opp, midt på dagen og på kvelden. Og det skulle være, Guds ord skulle være en viktig del av de som vokser opp. Når Jesus der i Matteus 13 taler om klinten eller ugresset, så er det noe som er virkelighet. Det er noen sår. Og hvis ikke vi som kristne sår, så kan vi være sikre på at den onde, han får jo hele hjertet. Alle unges liv blir preget av det man tar imot. Vi blir alle et produkt av det vi eter, det vi tar til oss. Og derfor er det så viktig at vi skulle lære å prioritere hva som er viktig. Ja, det er viktig å gå på skole og få seg et yrke og få seg arbeid så man kan ta vare på sin familie og sine barn og på den måte når det gjelder den timelige velsignelsen. Men så er det noe som er enda viktigere, og det er det som har med det evige å gjøre. Det har med sin frelse og sin salighet å gjøre. Når man er ung, så läser man gärna in till flera timmar för dagen för att lära sig det som man ska gå igenom på skolan och så att man ska bestå till examen och få sig komma vidare på högre trinn eller få sig en jobb. När det gäller att vara en kristen och Guds barn så tror jag att vi är så likgyldiga att vi tror att ja, vi blir ju frälst för att tro. Vi går en gång på söndagsskolan, en gång för uka på bedehus eller i församling. Och för många så är det allt för mycket att gå en gång. Och för någon är det så att man kanske går under större samlingar eller på för stor församling. Alltså man nedprioriterar Guds ord. Och det är det som för Moses var otroligt farligt, att Guds ord ska ta på plats. Att Guds ord ska få så liten plats i hjärtat att man lär det fyllas av allt annat. För vi kommer in på det så ska jag bara helt kort nämna ett vers som man menar, eller väldigt många menar, att det är det allra viktigaste verset för Israels eller för Guds folk. Och det är det fjärde verset som lyder så här. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Och grunden till att Moses lyfte det här fram, det var att man hade fler guder. Det var inte bara Herren som var Gud, men Herren var bara Gud som en av många gudar. Men för Gud så var det så allvarligt att han ville inte ge sina ära till någon annan. Och därför lyfter han fram på nytt och på nytt att det bara finns en Gud. Och han är Herren, och han ska vi dyrka och han ska vi tjäna. Och det här blev Israels första trosbekännelse. Herren är vår Gud. Herren är en. Och jag tänker, hvis vi skulle ha det oss som ett motto i vårt trosliv, att vi vill inte tjäna andra gudar. Vi vill inte att andra idoler eller andra starka krafter ska bli så viktiga för oss att det ska styra vår tid och vår vardag och vår bruk av pengar och medel. Nej, låt oss göra löfte till Gud att vi vill tjäna Herren. Vi vill offra våra krafter och våra liv och våra ävner till Guds rikes nytta och välsignelse. Därav följer det en usigelig stor välsignelse både för tid och evighet. Så lyfter Moses fram här en sak som gör att det blir vanskeligt att tjäna Gud. Sånt som ordryd. Du ska älska Herren din Gud och hör av hela ditt hjärta, av hela din kärl och av all din makt. Alltså det betyder att hjärtat kan delas. Vi kan dela hjärtat in i olika rum. Och så kan vi ge Gud en liten plats. Men det är inte något som skriften anbefaler. Utan min son och min dotter, ge mig ditt hjärta. Selvsagt tror jeg at enhver av oss kan legge handen på hjertet, og så kan vi spørre av oss selv, er det sånn med oss at vi offrer all vår tid og hele vårt hjerte på Herren vår Gud? Nei, vi gjør nok ikke det, men det skal være det som skal være det aller viktigste. Og når det snakker om prioritering, så må alt annet komme ned på prioritering. Og så forteller han videre om hvordan man skal undervise barna. Disse ord som jeg byr deg i dag skal du for det første gjemme i ditt hjerte. Altså ikke bare høre med øret og la det gå ut av det andre øret. Og heller ikke skal vi høre og glemme det, for da vil vi ikke ha nytte av det. Men vi skal høre, og så skal vi ha et hjerte sånn som Marie har. Gjemme det i våre hjerter. Og grunne på det, og så skal vi be Gud at åpenbar Herre, i uka, når dagen går, og så kommer vi i hu, eller husker noen av kanskje det som ble sagt i en tale, eller noe vi har lest, eller en strofe fra en sang, og så skal vi be Gud åpenbar du for mitt hjerte, hva det virkelig betyr, og gjør det levende for meg, og gjør at jeg kan bevare det i mitt hjerte, så ingenting skal få røve skatt. For la oss huske, ordet det er skatten, ordet det er Jesus. Røver man skatten og ordet av hjertet, ja da har man også gitt det noen plass. Hva gjorde Jesus i kampen imot djevelen der i Matteus 4? Jo, han henviste til skriften. Og det kan man ikke gjøre hvis man ikke kjenner skriften. Han sier det står skrevet, og det står at det er skrevet. Og når han viste til skriften, så var det en så mektig kraft. Og den kraften gjelder også oss om vi holder fast i ordet. Og så kom engler og tjente. Du skal innprente dem i dine barn. Og innprente betyr jo at man må si på nytt og på nytt. Man glemmer det. Og så må man si det på nytt igjen. At husker du ikke hva Gud har lov når vi gir opp hans ord? Her står i denne teksten som vi leste opp. Og hvis vi leser den litt mer grundig, så står det om hvordan vi skal ta vare på ordet. For det første står det at vi skal leve efter ord. Vi skal gi akt på ordet. Vi skal holde ordet. Vi skal gjemme det i våre hjerter. Vi skal innprente dem. Og så står det sånn som man gjorde. Man bandt eller bitta det som et tegn. Man skrev det på lapper. Man hadde sånne minnesedler som det skulle påminne. Og jeg tror ikke det er noe skadelig eller noe dårlig for oss som kristne heller. Om vi på noen av de lappene kunne hatt, når det i løpet av uka eller måned eller år kommer mennesker til oss som har det vanskelig. I vår egen forsamling, motgang, sykdom, sorg over barn og barnebarn som vender Gud ryggen og ikke som bryr seg om kristendommen i det hele tatt. Så tror jeg at det skulle være bra at man skulle ha notert opp at denne uka eller denne dagen, at husk å be for de og de av mine egne. For jeg tror bønnen har en stor kraft. Og så tror jeg samtidig det, at vi mennesker, om vi bare liksom tar alt på en gang, så husker vi ingenting, og til slutt så blir vi så sløv at bønnen blir kanskje bare et minste sukk. Men Guds ord lærer mye om bønnen og bønns betydning. Og jeg tenker det at det ligger også i det som her leser, for at man skal kunne føre kristendommen videre til kommende slekter. Du skal innprente dem i dine barn når du går på veien, når du legger deg og når du står. Når vi går til Nye Testamentet, så står noe av det samme som vi leste her opp, når du går på veien. Altså, kristendommen og Guds ord i oss som er kristne, det skal ikke være bare noe som står skrevet i en bok. Det skal ikke være bare noe som vi hører på kinn. Men det skal være noe som skal få rom i våres hjerte. Og det skal prege oss så mye, og særlig når den hellige ånd er med oss, at sånn som i Nye Testamentet det fortelles om de som allerede før de fikk navnet de kristne. For navnet kristne det fikk man der i Antiokia nærmest det. Men før det så hadde de enda navnet, de kaltes for veien. De som vandrer på veien. Og når man går på veien, da er det ikke bare noe teori, men da er det noe som styrer at man går nettopp på den veien, på den smale veien som fører til livet. Och den går man på när man tar vara på Guds ord, när man adlyder det. Och så står det också i förhåll till när man lägger sig och när man står upp. Någon ord till oss som är bäst föräldrar. När man är föräldrar så vet vi alla att man har otroligt travelt. Man har inte tid och man har inte energi till att bruka så mycket tid till att lära upp sina barn som man egentligen borde. Kanske vi hellre färd på en skutertur eller en skitur eller kanske vi läser en bok och så jagar vi barnen in på sovrummet att nu må du sova. Men om vi börjar med, och det är en gott tips det, att vi läser till barnen på kvällen, att vi ber fadervårdsbön, att vi ber för de närmaste, att vi läser Herrens betingelse. Men i tillägg tror jag det att det är en otroligt viktig sak som i alla fall vi i vår familj har upplevt kanske mycket mer som bästa föräldrar än som föräldrar. Att om man köper sådana små barnbiblar, för exempel om det förtappte får eller om den trange port, eller det barnbarnen gör när de kommer in. Vi har en hylla som den fortast möjligt går och hämtar en bok. Och så får plikter dem och kanske mest bästemor, men också bästefar någon gång, att nu må de läsa. Och jag är garanterat på dem kan de utnått, för de har hört det kanske 100 gånger tillsammans för de blir vuxna. Jag tror att det är också en måte till att inpränta. För då gör vi det på nytt och på nytt. Men inte bara det. Då kan man också knyta någon andra ord till de små barnfortellingar som gör att barnen känner att det här gäller ju mig. Det är ju mig och om våras frälse det egentligen är spörsmål. Så står det här helt till sist. Du ska binda dem som ett tegn på din hörn. De ska vara som en minnesedel på din panna. Du ska skriva dem på dörrstolpen i ditt hus och på dina porter. Och det sista verset vill jag knyta till det som står skrivet bland annat i Jeremias 33 och Hesekiel 8-6 och flera platser också om när Gud ger den nya lov i hjärtat, när han ger sin helgon, sånt som Jesus säger som ska påminna dig om allt det som han har lärt. Den helgon är sån att den kan löfta fram Guds ord som jag hört eller läst eller sjungit om. Och så kan den på en måte lära och fostra oss där hemma. Och på den måten påminner Guds ord oss. Och helt till sist, Guds ord, när den är förenad med det som kallas samvittighet, ja, då blir den en pålitlig vägledare. Den ska vägleda dig till hela sannhetens sida. Samvittigheten kan vara vad som helst. Den kan vara totalt upålitlig. Samvittighet är inte det samma som nödvändigtvis samvittighet. Samvittigheten är som ett kompass. Och de som har brukt kart och kompass, de vet att det är ingen nytta av ett kompass. Hvis man inte har kart. Och ingen nytta av ett kompass om inte kompass är kalibrerat. Det vill säga att nord pekar mot nord. Och då ska det inte vara snack om 2 grader eller 5 graders avvik. Och därför så är det så viktigt att det här är den helgons stämme och samvittighetens stämme skulle svara ett med skrift. Helt till sist. Samvittighet är, har någon sagt, betyder det samma som och si det samma som. Alltså, samvittigheten ska i oss vara det samma som Moses lärer här att vi ska undervisa och lära till vårt barn. Det ska stämma med buden och det ska stämma med apostlens lärdomar och det ska stämma med Jesu undervisning. Då kan vi stole på samvittigheten och då kan vi vara trygg på att Gud vill ge sin välsignelse. Och han vill också la kompasse och karte leda oss till en trygg havn, till god havn som det heter i apostlens gärnings. Där när Paulus säger det, då är man trygg. Selv om man må kaste alt som er på skipet. Det viktigste for oss må være om vi bare skal nå hjem til den trygge havnen der ingen mer skal frarøve vår kron. Dertil må Gud hjelpe oss for Jesu navns skyld. Amen.